Då har vi varit ute i landet och hört vad våra distrikt gör och vad som händer i US. Vi har ju fått höra hur det är att gå i grundskolan och få stöd och resurs där. Nu ska vi gå vidare för att höra hur det är att läsa på högskola eller universitet. Först får vi höra vår medlem Tova.
Ja, hörni, då har vi fått in en gäst här i studion. Till höger om mig och till vänster om Sofie så står
Tova Lindeberg.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är ju en av våra medlemmar, så jag tänker berätta gärna lite om dig själv först.
Ja, jag är 25 år fyllda, precis.
Grattis efterskott.
Tack så mycket. Just nu så är jag lite, jag befinner mig mellan två utbildningar kan man säga. Jag tog ut en kandidatexamen i våras från Stockholms universitet i det något osannolika ämnet klassiska språk. På svenska betyder det latin, alltså ja, romarnas latin. Det är precis så konstigt som det låter. Men det var, jag var och är lite nördig på det, och vi kommer nog in lite mer på det sen också. Vad heter det? Så att, det har jag hållit på med, och nu till hösten så ska jag, om allt går väl, börja en distansutbildning i vårdadministration kan man säga på Umeå universitet. Och ja, i US-sammanhang så har jag suttit i US Stockholms styrelse i några år. Nu tar jag en liten paus, men jag har också, parallellt med det har jag jobbat som ungdomsledare på vår ungdomsgård Synpunkten. Och det hoppas jag kunna fortsätta med även framöver.
Och där är det ju ungdomsstyrelsen i Stockholms ungdomsgård.
Precis, ja. Precis. Jag tänkte på det när jag sa det. Att jag sa ur Stockholms styrelse, men bara, ja.
Ja, men spännande, det låter som en lite av en helsvängning med utbildningarna då. Först
ja, det,
klassiska språk och latin och sen vårdadministrationen.
Det verkligen.
Finns lite latininslag där också.
Men det gör det faktiskt. Ja. Det var en kurs där man skulle ha, där ett av målen var att man skulle kunna så här grundläggande latinsk grammatik. Jag bara, det här kommer bli lugnt.
Ja.
Och det är liksom inte förkunskaper som man kanske förväntas ha.
Ja, verkligen inte. Så det har ju stor fördel där.
Jag tänker briljera på termin 3.
Ja.
Men verkligen roligt att du är här.
Ja, jätteroligt att få vara här.
Men innan vi går in på det här med funkofobi som vi tänkte fråga dig lite om. Hur mycket ser du? Det kan vara bra att veta, tänker jag.
Ja, jag ser ingenting. Jag brukar säga att jag uppfattar ljus så tillvida att det stör mig, men det hjälper mig inte.
Du har ju pluggat i princip hela tiden konstant, för du gick från gymnasiet direkt till universitetet, väl?
Mm, precis. Mm. Det gjorde jag.
Vill du berätta lite om din utbildningstid och om du har något bra eller mindre bra minne därifrån?
Ja, grundskolan. Men det kan jag göra. Jag kan säga som så att jag tror att jag har generellt haft, jag säger tror för att det är ju först i efterhand som man börjar reflektera över sånt, men jag upplever det som att jag har haft en väldigt bra skoltid vad gäller just anpassningar och liksom delaktighet och allt det här som man önskar ska rulla på. Det har rullat på för mig väldigt bra i grund- och gymnasieskolan. Vi kommer till universitetet sen, tänker jag. Och min bästa tid var faktiskt högstadiet. Nu vet jag att folk kommer stänga av här, men det var så. För där hade jag en väldigt, väldigt bra resurs som verkligen såg till att samarbetet med lärarna funkade felfritt. Och det var, hon tog liksom hand om det praktiska samtidigt som hon gav mig tillfälle att öva. Så att jag behövde liksom aldrig känna att oj, om jag misslyckas nu så kommer det inte finnas någon backup. Men däremot behövde jag ofta känna att nu måste du ta ansvar. Nu måste du liksom lära dig grejer. Så att det var en väldigt bra balans. Och därför så tänker jag fortfarande på den tiden som en väldigt bra tid. Och jag tänkte på det här med roliga minnen då, apropå just synnedsättningen. Ett område som kan vara lite svårt när man inte ser, det är ju att hålla muntliga presentationer. Varför då, undrar någon nu? Jo, för det är väldigt mycket så här visuellt som kommer in. Man ska ha koll på sitt kroppsspråk och det är åhörarkontakt och var ska jag ha mina stödord och ja, ni vet. Men jag hade en väldigt bra svensklärare på högstadiet så att jag fick mitt självförtroende fick en boost tack vare henne. Och när vi skulle då hålla en muntlig presentation, då valde jag att berätta om hur det är att vara en blind skidåkare. För jag åkte skidor rätt mycket då som yngre. Och jag hade som min första bild i min PowerPoint, så hade jag en sån här, bara en helt svart bild. Och så säger jag att titta på den här bilden, så ser ni liksom precis vad jag ser när jag ska kasta mig ut för en backe typ, för att skrämma dem.
Svart backe.
Ja, en svart backe. Exakt så. Och då är det ju såklart en kille som inte kan hålla tyst, som säger att det finns inget på bilden. Han ville typ så här överlista mig. Det var inte det som hände. Det blev skratt och jag fick A på uppgiften. Kanske inte tack vare honom, men ja, han bidrog ju. Så om ni vill så här överlista tonårskillar, så kan ni eller bara så här störiga klasskompisar. Så det var kul.
Ja, men det är ett smart sätt, får jag säga ändå, att visualisera det på.
Mm. Ja, men det var, jag vet inte om jag kan ta åt mig hela äran. Jag tror att min pappa hade ett finger med i spelet, men det var bra tips.
Ja, men det där att visa sina klasskompisar hur man ser, eller på ungefär hur man ser eller inte ser, liksom, det tycker jag är en bra grej, för det har jag alltid gjort i mina klasser. Men har du också gjort så när du har gått i skolan, att du har visat, alltså att jag ser ingenting, eller?
Ja, alltså i mitt fall så är det ju ganska lätt, i alla fall i teorin. Jag tänker att det är svårare när man måste liksom illustrera en synnedsättning som inte är fullkomlig, liksom. Men ja, det har ju, vi har haft så här övningar med bindel och sånt, där folk har fått ledsaga varandra. Framförallt hade vi det på mellanstadiet, tror jag. Men sen ville inte jag, jag tyckte nog att det var lite stelt, lite så här. Men jag vet att jag, när jag kom upp i 7-8, så vill jag vara så lite blind som möjligt, så att säga. Det kanske inte är det, jag kanske inte skulle rekommendera det idag, men jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man, då var det ju ny skola, nya klasskompisar, och då kanske man inte vill komma in som den blinda, så då blev det liksom allt eftersom istället. Men jag tror att det funkade också bra på mellanstadiet, för då var det liksom att det blev lite kul.
Har du något mindre positivt minne från skoltiden då? När du gick på grundskolan?
Jo, men det har jag. Hemkunskapen var inte mitt starkaste ämne, kan man säga. Och vår lärare, som i övrigt var ganska bra, hade dock för vana att låta klassen dela in sig själv i grupper. Och det var, så man behövde, man kunde liksom inte jobba själv. För det fanns inte liksom kök, så det räckte. Och då vet jag att det slutade någon lektion med att alla försvann till olika kök. Jag stod kvar och läraren påkallar folks uppmärksamhet och bara, är det någon som vill jobba med Tova? Och det blir bara helt tyst.
Oh my God.
Och man bara, jaha. Och liksom, jag vet, jag kan säga rakt ut, jag är ingen stjärna på hemkunskap nu heller. Men det var ju de snälla som ställde upp. Mm. Och alltså, jag skulle inte säga att det var liksom inte så att jag upplevde mig mobbad på något sätt av min klass. Min klass var ganska så här, det var ingen god sammanhållning, men det gällde alla. Så jag såg nog snarare som så här, den duktiga som man frågade när vi hade prov och sånt. men jag kommer verkligen ihåg det där. Är det någon som vill jobba med Tova? Jag bara, nej. Så ingen bra grej att låta klassen dela upp sig själv, tycker jag generellt. Sen, jag fick inga bestående men så här, ja.
Det känns ju ändå utpekande.
Det är alltså ju det, det är lite så här generellt.
Hej, här är jag.
Hej, jag är tillräckligt, liksom, jag var inte snabb nog. Och dessutom så är det liksom, jag kommer inte göra så mycket som är vettigt. För det är ju en väldigt svår situation, ska jag säga. Även om man liksom gillar matlagning och så. Det ska gå fort, det är ett obekant kök, det är mycket folk som rör sig. Alltså det är liksom inget konstigt, kan jag tycka, att liksom uppleva den situationen som ganska utmanande.
Men jag tänker, när du skulle börja på universitetet sen, var det ett självklart val att börja plugga vidare, eller?
Ja, det tror jag att det var, för att jag tyckte inte att jag hade något alternativ. För att jag hade ju hört att men det, liksom, det arbetsmarknaden är generellt liksom, ganska utmanande för personer med synnedsättning, framförallt när man är ung. Och då kände jag liksom att, ja, men är det något, liksom, jag behöver en utbildning för att liksom ha en chans. Och då så tror jag aldrig riktigt att jag tänkte tanken att liksom bara, men försöka söka jobb. Det var också så, min gymnasietid Även om det funkade bra rent tillgänglighetsmässigt så var den ganska utmanande, för jag hade väldigt mycket prestationsångest. Jag har alltid varit en perfektionist, är det tyvärr fortfarande. Och det var väldigt mycket betygshets som jag upplevde, så att jag var väl kanske inte den mest stresståliga där i slutet av trean, och då kände jag, nej men okej, jag kommer liksom inte ha så mycket att, så mycket att komma med, tyckte jag. Så då började jag ju titta på utbildningar. Däremot var det absolut inte självklart vad jag ville plugga. Jag hade tänkt då att jag skulle plugga till lärare, för det hade jag flera kompisar som gjorde. Men jag fick rådet, som jag är väldigt tacksam för idag, att börja med någonting som jag tyckte verkade bara riktigt kul. Och där kommer vi till latinet då. Och det var också just för att få testa liksom, hur funkar det, så man inte har det här översätt, nu måste jag klara alla tentor och alla poäng och sådär. Och det kan jag verkligen rekommendera. Det finns så himla mycket, det finns så mycket att välja på, och latinkursen som jag hittade då, den gick på halvtid. Det tyckte jag var liksom, men det var ju det tror jag var min räddning faktiskt. Man, liksom, man fick väldigt mycket tid att liksom man fick ta det i sin takt lite.
Lite mjuk start.
Ja, men verkligen. Mm. Och så det är väldigt, det var liksom, då blev det ganska självklart när jag hade fått det rådet. Så att då sökte jag det där på våren. Jag sökte väldigt många kurser då, kommer jag ihåg. Jag sökte även lärarprogrammet, för jag visste liksom inte, men hur det funkade med antagningen. Jag var så här, är det svårt att komma in? Alltså, jag hade verkligen ingen koll. Jag hade inte gjort min research, så kan man ju säga. Jag hade liksom inte kollat upp antagningsstatistik. Så att jag hade sökt jättemycket. Men man kom inte in på mer. Man kan ju bara bli antagen till ett visst antal poäng. Men ja.
Men kom du in då på att läsa latin?
Det gjorde
då?
Det gjorde jag. Och då var det liksom att jag bara så här, wow. Sen bara, okej, det var jättelätt att komma in. Och det första året, det var nog mitt bästa år någonsin. Faktiskt, det var jättekul verkligen. Jag kommer ihåg det, att jag fick, det var någon av mina föräldrar frågade så här, men är det verkligen kul? Är varje seminarium kul? För de kunde ju inte fatta, kan det nog fortfarande inte riktigt, vad tjusningen var med romarnas modersmål. Och jag bara, ja, det är faktiskt liksom, och det var så himla, alltså vi hade en så himla trevlig, lärarna var trevliga, klassen var ganska liten, materialet då var tillgängligt. Så det var verkligen att jag fick bara köra på. Och det var väldigt skönt. Mm.
När du hade kommit in då, började du så kolla upp hur det skulle funka? Liksom för upp typ med litteraturen och ja, men, alltså, olika delarna och ta sig runt. Och
precis, där hade jag fördelen att jag hade en kompis som hade pluggat på Stockholms universitet i ett år. Så jag frågade ju henne väldigt mycket, för att jag blev superstressad av liksom att man skulle, för det är ju ett väldigt stort steg, det kan man ju inte komma ifrån. Att gå från gymnasiet till högskolestudier, för att på gymnasiet så har man förhoppningsvis haft en resursperson, en elevassistent, någon som liksom på något sätt ändå har funnits där. Och den, så fungerar det ju inte på universitetet, utan där har man, där är det man själv i princip som måste ansvara för att ansöka om stöd och liksom be om hjälp i mycket större utsträckning än vad man får göra. Det kan ju variera mycket. Alltså, det är ju många som har fått kämpa väldigt mycket i grund- och gymnasieskolan också. Men på universitetet är det liksom mer regel än undantag. Så det stressade mig. Så jag var väldigt mycket att jag liksom vände mig till min kompis då. Och jag hade hört att ansök om stöd, det gör man skickar in som en ansökan via ett nationellt system som är lika för alla lärosäten, men sen är det det specifika lärosätet som liksom hanterar ens ansökan. Och det hade jag fått höra, men gör det när du blir antagen. Och det kan jag bara säga, det är alldeles för sent.
Oja.
Det är alldeles för sent, men det var det som stod och det står fortfarande. Så jag tänkte att det som står är ju korrekt liksom. Det var det inte. Eller alltså det är det, alltså det är så man menar att det ska funka, men i praktiken så är det, bör man göra det tidigare, sin ansökan. Så att då var det, jag vet att jag skickade ett så här stressat mejl till en bibliotekarie som precis skulle på semester, och hon hann liksom just skicka in min beställning på litteratur då till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Så det var mycket som liksom bara Det där löstes också.
Men fanns all litteratur eller var du tvungen att beställa?
Jag var tvungen att beställa och det var någon... Alltså, det här har varit ett genomgående tema genom hela min utbildning. Att litteraturen har ju varit otroligt svår att få tag på. Jag sa precis att det var tillgängligt första året. Och det var det för att vi hade inte jättemånga böcker. Och vår huvudbok hade institutionen... de hade en tillgänglig version av den, så jag fick den från dem. Men det som behövde nyproduceras av MTM, det kom ju sent. Och då, tack och lov, så var inte det avgörande, men det blev det ju sen. När jag, liksom senare år, när jag behövde beställa mer från dem, och det fortsatte komma sent, tyvärr. Så att, ja, det var liksom första året, var verkligen en mjukstart på flera sätt.
Och tyvärr är det ju det att när du väl beställer där under sommaren och bland antagen så är det ju det åtta veckors leveranstid på böckerna minst i normala fall.
Men normala fall, alla
beställer. Där har vi ju semestertider och annat också som gör att det drar ut på tiden. Och
ja, precis.
Har du boken lagom till då och kommit halvvägs genom terminen?
Precis, och dessutom så, ja, eller som du, det sa du kanske också, men alla beställer ju då under sommaren.
Det, också.
Det, blir ju, det blir en otroligt hög belastning på dem. Jag har försökt, ska jag säga, under senare år så har jag ju läst, jag har då, när jag fortsatte med latinet och även, jag läste lite kurser i franska parallellt för, man måste, för att liksom fylla ut min examen, för det måste man göra. Man måste liksom ha ett biområde minst. Jag vet inte vad det heter egentligen, men då, var det ju, då kunde jag ju prata med lärarna och bara, men kan ni ge mig litteraturlistorna lite tidigare så här? Men även då när jag beställde på våren så kunde det hända att det dröjde. Så det är väldigt, alltså det skulle jag säga, det är nog det enskilt största problemet som man ställs inför, att materialet är, det är väldigt svårt att få det, få tillgång till det.
Men jag tänker det här med att ta sig runt på universitetet och anteckningsstöd exempelvis och stöd med att hitta på lärplattformar. Det finns ju många andra stödinsatser.
Precis,
man kan
få. Det finns väldigt mycket.
Ja. Och hur funkar det?
Det var en stress. Och där hade jag också väldigt tur första året, just det här med ledsagning. För det fick jag ju höra direkt. Men det får man inte på Stockholms universitet. Ledsagning får man i princip bara vid oförutsedda lokalbyten. Annars så ska man klara sig själv. Alltså man ska klara sig liksom, men vid lunchen, hitta toalett. Där, ta sig mellan salar, det förväntas man klara av efter, jag tror att det är kanske 2 veckor man kan få det som någon slags inkörningsperiod. Och då blev jag så här, oj, och det, alltså det är ett, universitetet är ju väldigt stort. Alltså det är liksom, om man tycker att det låter utmanande så har man rätt för det.
Låter väldigt fyrkantigt.
Det är väldigt fyrkantigt. Ja. Och jag har bråkat lite om det här, ska jag säga, ganska mycket. Men första året så hade jag bara ett par klassrum och de låg i väldigt nära anslutning till varandra. Och alltså det insåg jag precis innan jag skulle börja och jag började säga, ursäkta, är det här, liksom, kan det vara så här? Och då, så då fick jag hjälp. Jag fick väldigt mycket hjälp det året av amanuensen på vår institution. Det är amanuens, det är som en person som typ är lite så här medhjälpare. Det är inte alla som har det, men de hade det. Och hon var fantastisk. Hon ledsagade mig, hon satt med som antecknare innan vi hittade en annan person. För det, man kan få anteckningsstöd vid föreläsningar och seminarier. Mm. Och då ska det vanligen göras av en medstudent, alltså en annan person som läser samma kurs. Mm. Men innan vi hade hittat någon då så ställde hon upp amanuensen. Så hon gjorde jättemycket, hon anpassade material också. och det gjorde ju också att det blev liksom väldigt... Allt det här var nog bidragande orsaker till att jag tog min examen och liksom stannade kvar just på latinet så länge. Så att hon hjälpte till med väldigt mycket sånt. Hon var till och med på en sån här introduktionsdag för liksom hela universitetet som var på ett helt annat ställe. Hon bara, nej men jag kan vara med. Evigt tacksam.
Låter som en drömvärld nästan.
Ja, men det var det.
I min arm, i alla fall.
Just det var... Den biten var ganska drömmig. Jag vet att alltså, vissa har ju fått hjälp av sina studievägledare och sånt. Och hon funkade ju lite som... Hon hade vissa av studievägledarens uppgifter. Jag vet inte om hon det ingick liksom, i hennes arbetsbeskrivning officiellt. Eller om hon bara tog dem för att hon var snäll och väldigt kompetent. Men det var... Det är liksom inte helt... det är inte helt ovanligt. Men det är ju inte någonting man kanske förväntar sig heller att få... den hjälpen liksom av personal på det sättet.
Ja, för det är så olika från universitet till universitet där, och vad de har för rutiner kring att hjälpa till när det inte funkar med en medstudent.
Precis, och det där är ju, jag hävdar att det alltid måste finnas rutiner för att det funkar inte alltid med medstudenter. Det kan ju vara att ingen ställer upp helt enkelt.
Yep.
Det hände mig i höstas. Då hade jag ingen på hela terminen, för då läste jag bara franska.
Mm.
Och det var väldigt jobbigt.
Eller att den ställer ut, rent formellt gör det, men att det inte funkar i praktiken sen, för den kanske inte kommer på föreläsningar och annat.
Exakt,
det har också och sånt. Det finns ju säkert de situationer och det händer också, då måste man ju ha en backup.
Det har också hänt mig. Och alltså, för det är liksom, man har ju ändå ett annat ansvar om man är anställd av liksom på skolan.
Ja.
Är du medstudent, du kan ju vara 19 och precis ha börjat plugga själv, och då är det ju väldigt, det är ju svårt själv att veta, men kommer jag trivas med det här? liksom. Så att det är ett ganska skört system generellt, och det kan i en liksom, idealvärld så funkar det, men det är väldigt mycket praktiskt som kan komma i vägen.
Så du började universitetet och det funkade bra då första året.
Precis.
Med plugget, du fick kanske litteratur lite tynt, men du kom ändå igång och du kom igenom året.
Ja.
Mm.
Ja. Och sen då under tiden så hade jag sett att det var ganska tufft på lärarprogrammet. Så jag tänkte, men det här kanske inte är riktigt min grej. Och så var det väldigt, alltså, jag kände att men okej. Liksom det här är kul och det funkar. Varför inte satsa på det med latinet då? Så då gjorde jag det och fortsatte. Och år två då så började jag även med lite franska. Och då började problemen också, eller jag kan säga. Då var det mycket litteratur som inte fanns hos Polygamus då, hos MTM. Och samtidigt så bytte jag samordnare av särskilt pedagogiskt stöd. Det bytet var nog tyvärr till min nackdel, för att vårt samarbete, det fungerade aldrig riktigt. Det låter ju lite krasst när man säger det så här, men det är så jag har upplevt det. Och det var väldigt mycket, för det var liksom inte så att det märktes på en gång, utan det var mycket så att jag fick höra att men det här ska vi lösa och det är inga problem. Men sen när man väl kom med problemen så hade man ingen, då fick man inget gensvar. Så då blev man liksom lämnad vind för våg. Jag minns det från första gången det hände, det var när jag skulle skriva tenta i franska och det var krångel med med datorn som universitetet hade, där de hade installerat skärmläsningsprogram och sånt. Så jag ville få skriva på min egen dator, vilket samordnaren hade rekommenderat, men hon kan ju inte besluta om sånt, för det måste institutionen göra. Och då skrev jag till henne så här att men institutionen motsätter sig det här, vad ska jag göra? Och då fick jag så här, för det är klart, hon har ingen formell makt att göra någonting, det förstår jag. Men jag hade förväntat mig att få, oj vad tråkigt, vill du att jag ska höra av mig till dem och förklara din situation? Ska vi boka ett möte tillsammans? Alltså den typen av svar. Jag fick inget, jag fick bara använda datorn på universitetet i princip. Och då har jag ändå fått det här löftet innan. Och jag tror att alltså, det blev så himla hårt att plötsligt bara, aha, det betydde väldigt lite det här att jag hade det på ett papper.
Det kändes väl lite som att hon gjorde det hon var tvungen att göra, men inte det hon kunde höra utöver det sen.
Precis, och då, och det fortsatte, det var flera sådana incidenter, men jag tar den här får kännas som exempel, liksom, för det var den första och jag var ganska förtvivlad då, kommer jag ihåg. Sen fixade det sig tack vare en studievägledare på institutionen som vi fick schemalägga om mina tentor så att det skulle kunna finnas en tekniker på plats. För tekniken jobbade inte de tiderna när jag skulle ha tenta.
Oh.
Och det fixade ju då institutionen. Och alltså, jag tror att formellt så är det institutionen som ska genomföra de här besluten, men att man inte fick något stöd, att det var jag som fick sitta där och argumentera för att vi måste hitta en lösning, det tog väldigt mycket på,
det är inte bra,
på energin. Liksom.
Det är tråkigt också att du måste vara tvungen att anpassa tiderna på tentan efter när de kunde.
Ja. Det var
att
väldigt,
du liksom var tvungen att köra en individuell studieplan för det nästan. För det blev lite
det som hände.
Lite särlösning bara för att de inte kan anpassa sig.
Och det berodde ju då på att jag läste en kvällskurs och tekniken slutade vid 5. Och jag kände...
En tekniker för det, ja.
Nej, men det var ju för att jag hade haft problem, eller det var problem med datorn, så då ville jag att om jag skulle skriva på den så ville jag ha en tekniker där. Okay. Och det blev problem, så jag behövde ju teknikern. När de andra skriver tentor digitalt, då finns det ju hjälp att få på plats. Det finns regler för det där. Jag tror till och med att om man skriver tenta online idag på Stockholms universitet och man får ett problem som kan liksom häröras till universitetet på något vis, då är det institutionens ansvar att erbjuda ett nytt tentadatum. Det här står i reglerna för universitetet, jag har kollat upp. Jag var lite nörd på det här. Så det, jag tycker, alltså, jag kan inte förstå varför man inte skulle få samma.
Det är ju bara att någon av dem som jobbar med det för övriga elever har JOS kompetens eller vad det är för program. Alltså det borde inte vara så svårt egentligen.
Nej, precis. Mm. Alltså det är ju egentligen bara en fråga om...
Yeah.
Alltså det blir ju någon kväll kanske, men de erbjuder ju kvällskurser. Det är ju öppet liksom, tänker jag.
Ja, någon borde ju kunna lära sig det. Om man kan andra grejer tekniskt så borde man kunna lära sig det också.
Precis, ja, och en som kan det borde ju kunna jobba kväll någon gång då och då för det där. Så att det är,
ja, men verkligen. Det jag hade kunnat extra jobba med det. Nej, det hade jag inte. Nej, men det var ett extra jobb man... Precis som tentavakt, det är ju, kan ju vara typ en, som någon som jobbar på studentexpeditionen och sånt där. Så det kan ju vara andra studenter liksom.
Mm.
Så att det går att lösa, det är viljan som saknas skulle jag säga.
Mm. Ja, men det du har nämnt nu Tova, det är ju mycket det här att samarbetet inte funkar och att det inte finns tydliga rutiner och lite diskriminering i många fall. Just det här att vi faller mellan stolarna.
Precis.
Men jag tänkte på det, har du rakt av upplevt någon, det är ju indirekt lite funkofobi det här, för det är ju okunskap mycket det bygger på, men har du upplevt någon rakt av funkofobi från exempelvis lärare eller kursare eller något annat folk under utbildningen?
Ja, jo, jag kommer ju då direkt att tänka på ett specifikt exempel. Generellt kan jag väl säga att jag har inte upplevt det jättemycket, men det har hänt, absolut. Och exemplet som jag har då, det är att jag sitter på en lektion. Vi ska snart inleda och så hör jag en kursare som bara frågar läraren plötsligt. Den här personen sitter precis framför mig och frågar läraren, är det okej för henne att jag öppnar fönstret?
Men.
Och det framgick ganska tydligt att det var mig. Att det var jag som åsyftades, för att jag tror typ inte att det var så många andra i klassen. Alltså, det var liksom, det var nog inte så många andra som man hade pratat om på det sättet, för det är ju tyvärr inte helt ovanligt att man pratar över huvudet på en person med funktionsnedsättning. Och jag va? Och jag vet inte ens om läraren svarade, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag blev så ställd, för det har faktiskt aldrig hänt mig. Att någon bara, och då hade vi ändå gått i samma klass i liksom under en längre period. Så jag bara, okej. Okay. Så det är det tydligaste, men det var så konstigt. Jag mådde inte så bra på den lektionen, jag var ganska irriterad. Sen skulle jag typ stå och hålla en muntlig presentation efteråt också.
Ja, men det blev man inte så sugen på.
Nej, jag fick i alla fall bevisa att jag kunde prata.
Det värsta är, precis som du säger, att man blir ofta ställd när det händer.
Ja.
Att det är så här... Oj, vänta, vad ska jag säga nu?
Precis, jag har många kompisar som jag tror hade hanterat det här väldigt coolt och typ så här, ja, men gett svar på tal. Jag gjorde tyvärr inte det, jag ska göra det nästa gång, jag lovar till alla som lyssnar nu.
Ja, men det är ju inte lätt. Ibland så kan jag känna att man förstår inte riktigt direkt att det är funkofobi förrän efter när man reflekterar, bara just det, vänta,
precis.
Det var precis. Faktiskt mig personen menade.
För man är ju, alltså, tyvärr så tror jag att man är ganska van. Och det är ju jätteläskigt att tänka på, men det är ju ganska, alltså det är inte helt ovanligt att man gör så där. Det vanliga är väl att man pratar med ens ledsagare. Men det gör ju, om man är van vid någonting, då är det ju svårt att reflektera över att det kanske inte är så bra. För då måste man ju reflektera över att det är ju en tråkig insikt. Mm. Så att det var en riktig så här ögonöppnare. Bara, oj, så här kan folk se på en.
Ja, ögon öppnar.
Ja, verkligen. Oh my god.
Ja, men Tova, nu har jag fått höra lite hur du haft det på universitetet. Och gått från bra till dåligt och lite så.
Det är bra, för jag fick ut min examen.
Ja,
ja, men det är snyggt jobbat.
Det är bra jobbat, verkligen. Men Tova, vad vill du säga till andra som funderar på att läsa på högskola eller universitet och inte riktigt vågar ta steget?
För det första vill jag säga att ta steget, för vi behöver visa att vi både kan prata och öppna fönster och plugga på kanske inte vilken utbildning vi vill, men väldigt många av dem i alla fall. Jag råder ingen att bli pilot, men läsa på högskolan kan man absolut göra. Och ja, nu har jag stått och berättat en massa skräckhistorier här, men det kan vara väldigt kul när det funkar och man hittar ett ämne som man verkligen brinner för. Då är det superroligt. Och vi har rätt att vara där. Och om man upplever att det är någonting som inte känns bra, eller att man känner, men jag liksom, det här känns inte tillgängligt, jag upplever det inte tillgängligt, då är det förmodligen inte det. Och då har man rätt att be om hjälp. Och sen skulle jag, alltså ett praktiskt tips är att prata med andra. Alltså det finns ju många Facebookgrupper till exempel. En som heter Studera med synnedsättning, den är väl inte jätteaktiv, men det finns ju ett gäng grupper för personer med synnedsättning. Skriv och fråga, be om tips, för då kommer man märka, dels så kommer man ju få massa praktiska råd, och man kommer kanske inte ta till, liksom, vissa kommer man tycka är vettiga kanske, och andra kanske inte riktigt stämmer in på en själv. Men man kommer ju framförallt se att, nej, men jag är inte ensam om de här problemen. Och det tror jag är jätteviktigt, för att just när man inte blir, när man upplever att man inte blir trodd, så känner man sig så himla ensam. Men det är man inte. Och vi ska bli fler som pluggar på högre utbildning, inte färre. Jag upplever ofta att eftersom man har gjort så många förberedelser, man har beställt litteratur, man har pratat med lärarna kanske, man har gjort allt det här, så känner man, åh, nu måste jag fullfölja det här. Jag har en skyldighet att fullfölja det, men det har man inte. Alltså, litteraturen finns där till någon annan. Lärarna har fått sig en ögonöppnare. Och kursen finns kvar.
Det är precis, du är alltid fri att välja.
Ja, precis. Och det är ju en av många anledningar till att jag verkligen brinner för den här frågan. För det är så himla viktigt. Det är ju A och O att man får utbilda sig. Och sen
finns det ju väldigt många, som du nämnde innan också, finns ju väldigt många fina saker med det, som under ditt första år när det faktiskt funkade bra och du hade väldigt roligt.
Mm. Ja, men det var nog det som fick mig att stanna kvar. Att jag visste att jag hade någonting att liksom se tillbaka på, och jag visste att det här, så här kan det bli.
Ja.
Och så ska det bli, eller vad säga. Nej, men så vill jag att det ska bli i framtiden.
Du har ju nämnt nu att du ska byta lite spår, om man säger så, och börja plugga vårdadministration, var det väl?
Precis.
Istället. Hur ser du på framtiden där nu?
Ja, nej, men det, alltså, jag hoppas att jag ska få någon form av jobb inom den sektorn, så att säga, efter min utbildning. För att jag kände ju lite så här, det var ju anledningen till att jag hoppade av gjorde jag inte, men att jag bytte spår, så att säga. Jag kallar det ofta för att jag hoppar av, även trots att jag har tagit en examen, det är ganska dumt. Men anledningen till att jag bytte spår, det var ju mycket att de här exemplen som jag har tagit nu, de exemplen på stöd som då inte riktigt har fungerat som det var tänkt, de blev bara fler och fler under åren, och då så insåg jag att, ja, men jag är professionell språknörd, jag älskar språk, men jag kan nog inte riktigt, jag ser inte så ljust på framtiden inom den akademiska världen, och det är lite där man hamnar om man läser liksom latin och franska, då blir man typ språkforskare liksom. Och det kände jag, det tror inte jag riktigt att jag kommer orka med om det ska fortsätta som det gör nu. Även om jag vet hur det kan vara, så är det tyvärr inte riktigt så nu. Det är inte som mitt första år var. Så då så bestämde jag mig för att liksom försöka satsa på en utbildning som leder till ett mer konkret yrke då. Och jag hoppas att det tycker jag ska bli väldigt roligt. Jag vet att jag kommer få användning för mitt latin, och vård kommer ju alltid behövas. Jag tycker ändå att det ska bli kul att börja på något nytt.